When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Olösta mord, kastreringsmorden, del 2. Varning! Denna avsnittsserie kommer innehålla grafiska beskrivningar av det som dess namn skvallrar om. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit denna avsnittsserie. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det finns nu ett helt nytt sätt att stödja Olösta mord. Detta kan du som lyssnar göra via Olösta mord Plus. Och du hittar en länk till detta i avsnittstexten. Men vad handlar Olösta mord Plus om? Jo, för 25 kronor i månaden ger du podden ett stort och viktigt stöd och som tack för det slipper du alla annonser i avsnitten. Så om detta låter intressant, kolla in länken till Olösta mord Plus i avsnittstexten. Vi avslutade förra gången med att berätta om hur en död man hittades i staden Litchfield i Connecticut den 26 november 1986. Mannen var värre stympad än de tre tidigare offren. Det var inte bara hans könsdelar som blivit avlägsnade, utan även hans ben. Och hans huvud. Att huvudet saknades försvårade såklart en omedelbar identifiering. Men den dödes armar och händer var orörda. Tack vare detta kunde polisen ta den döde mannens fingeravtryck och skicka dem till FBI's labb i Washington DC. Och FBI lyckades identifiera honom. Han var den 26 år gamle Jack Franklin Andrews. Anledningen till att han genast kunde identifieras via fingeravtryck var för att han hade ett brottsligt förflutet. Ett ganska digert sådant dessutom. Jack hade begått brott i Florida, Kalifornien, Kansas, Oregon och Tennessee. Brotten i fråga var saker som inbrott, häleri, vapenvåld, urkundsförfalskning och prostitution. Det verkar med andra ord som att Jack var en tämligen van yrkeskriminell. Vad gäller prostitutionen vet vi inte om han köpt eller sålt sex, eller möjligtvis både och. Vi kan bara spekulera. Men i Connecticut, där Jack ju hittades mördad, hade han inte blivit gripen för några brott. Bara några månader innan sin död hade han dock varit inlagd på ett mentalsjukhus. Våra källor säger inte specifikt huruvida detta mentalsjukhus låg i Connecticut eller inte. Men utredningen lyckades konstatera att sista gången Jack hade setts i livet var i Oklahoma. Här hade Jack sökt upp en kvinna han lärt känna på mentalsjukhuset i fråga. Våra källor säger inget om ifall hon arbetade där eller var en patient. Och varför hade Jack sökt upp denna kvinna? Jo, för att fria till henne. Det står i vår källa att Jacks överraskningsvisit, citat, inte var uppskattad, slutcitat, och att kvinnans familj ringde polisen när Jack dök upp. Vi vet inte hur familj ska tolkas här, men man skulle kunna se det som en antydan till att kvinnan redan var gift. Vilket ju gör Jacks överraskningsvisit ännu mer underlig. Efter det ska Jack, liksom flera av de tidigare mordoffren, ha gett sig ut på ett liftarstråk. Och när polisen började arbeta utifrån detta lyckades de faktiskt hitta ännu nyare information om Jacks sista förehavanden innan sin död. Den 19 november 1986 hade han sökt jobb på en Burger King-restaurang i Nashville i Tennessee. Några dagar efter detta iakttogs Jack vid en rastplats i Fairfield i Connecticut. Han sågs av en person som arbetade vid ett lastbilstopp nära Interstate 95 den 22 november. Detta var alltså bara 4 dagar innan Jack hittades mördad och stympad. Vi ska tillägga något om platsen där Jack hittades. Rastplatsen vid Route 8, norr om stadsgränsen mellan Litchfield och Thomastown. Den frekventerades av lastbilschaufförer och var känd som en mötesplats för homosexuella och bisexuella män. Vi påminner om att detta var under mitten av 80-talet, när det var desto fler personer med dessa läggningar som ville hålla sitt dejtande och sina sexuella möten hemliga. Polisen skulle en tid efter att Jack blivit hittad få tips om att en lastbil iakttagits nära platsen där kroppen låg, samma morgon som den blev upptäckt. Detta väckte förstås frågan om lastbilen körts av någon som varit inblandad i mordet. Eller om det var någon som bara befann sig där för att ragga eller ha sex. Vi har inte sett några källor som faktiskt reder ut detta. Mordet på Jack Andrews 1986 skulle kallna, återigen, precis som morden på Willard Edward Judd, Wayne Lee Riefendiffer och Marty James Shook, åren 1980, 1981 och 1982, innan honom. Men nu skulle det bara dröja 2 år innan de 4 bestialiska brotten blev sammanvävda, och det på ett ganska spektakulärt sätt. 1985 grundades Violent Criminal Apprehension Program, ett initiativ av FBI som ansvarar för analysen av seriebrott av våldsam och sexuell natur, om vi citerar engelska Wikipedia. I praktiken är detta ett datasystem som innehåller information om våldtäktsfall, både lösta och olösta mord, kidnappningar, fall med försvunna personer där ett brott misstänks samt fall med oidentifierade personer i vilka det finns anledning att misstänka brott. Systemet kallas för YCAP och sedan 2008 är det tillgängligt för alla polismyndigheter runt om i USA online. Man skulle kunna kalla det för ett internt Google för brottsbekämpning där det går att söka fram fall och sedan se vilka andra fall som de eventuellt korrelerar med.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1988 var systemet endast 3 år gammalt. Detta år matades informationen om Marty Shooks fall, det tredje mordet vi berättat om i denna avsnittsserie, in i systemet. Detta ledde i sin tur till en omedelbar matchning med mordfall nummer 2, mordet på Wayne Lee Reifendiffer 1981. Fallen matchades med varandra på grund av följande detaljer. Både Marty och Wayne hade varit lyftare. Både Marty och Wayne hade blivit dödade med revolverskott mot bakhuvudet. Båda hade blivit kastrerade efter dödens inträde. Men ytterligare en intressant sak var att båda männen liknade varandra. Marty och Wayne var blonda, blåögda och hade samma kroppsbyggnad. Man hade lätt kunnat föreställa sig att detta rörde sig om mord begångna av en och samma person som valt ut offer efter någon sorts preferenser. Lite på samma sätt som till exempel Lisk, Long Island Serial Killer, valde ut petita kvinnor, det vill säga kvinnor som var korta, smala och hade en relativt liten kroppsbyggnad. Men sen var det ju det här med att Marty och Wayne mördats i helt olika delstater, Pennsylvania respektive Utah. Det uteslöt inte nödvändigtvis något, men gjorde en rejäl koppling mellan fallen mindre sannolik. Polisen i Pennsylvania och Utah bestämde sig dock för att samarbeta för att utreda hur det egentligen låg till. Pennsylvania hade kulan som dödat Marty och Utah hade kulan som dödat Wayne. Det genomfördes ballistiska tester på kulorna och det polisen kom fram till var att båda revolverkulorna avlossats från samma vapen. Inte samma sorts vapen, utan en och samma revolver. Det är denna sortens saker ballistiska tester kan visa, då avfyrade kulor i princip alltid uppvisar signifikanta spår av det specifika vapnet som avfyrat dem. Man kan i överförd bemärkelse tala om ett vapens fingeravtryck. I november 1989 skulle polisen vidare kunna konstatera att vapnet i fråga med största sannolikhet var en revolver av märket Charter Arms. Det dröjde inte länge innan mordet på Jack Andrews sammankopplades med dem på Marty och Wayne. I Jacks fall fanns det ju dock tyvärr inte någon kula att jämföra med de kulor som hade dödat Marty och Wayne. Rättsmedicin hade misstänkt att Jack mördats med en kula i bakhuvudet, precis som dem. Men hans huvud var ju som sagt borta. Utredningen kunde se att Jack hade vissa utseendemässiga likheter med Marty och Wayne, så när som på hårfärgen. Jack hade haft rödbrunt hår. Men han liknade varken Marty eller Wayne så mycket som Marty och Wayne liknade varandra. Ytterligare något att ta i beaktning var att Jack hade varit en lyftare, precis som Marty och Wayne. Det var också intressant att Jack hade hittats mördad i närheten av Litchfield, som inte är allt för långt från Bridgeport, där Wayne Reifendiffer hade påbörjat det lyftande som skulle leda till hans död. Det fanns alltså en möjlighet att Jack och Wayne skulle kunna ha kommit i kontakt med en och samma person då de rört sig i närliggande områden. Den person som antagligen hade tagit dem av daga. Något som dock talade emot en koppling mellan Jack och Marty och Wayne var förstås att Jack blivit mördad 4 år efter Marty och Wayne. Marty och Wayne hade dessutom blivit mördade under sommarmånaderna juni och augusti, medan Jack blivit mördad i november. Jack hade även blivit värre stympad än Marty och Wayne. Men kunde det fortfarande vara samma gärningsman? En seriemördare som eskalerat i sitt våldsutövande? Vi vet ju att det här är någonting som ofta sker. Se bara på Joseph James DeAngelo, Aarons, som började sin brottskarriär som serievåldtäktsman för att sen addera mördandet till sina attribut. Kort efter att de tre mordfallen blivit sammanlänkade ska FBI ha gjort en gärningsmannaprofil. Detta är något som nämns i flera källor, men vi har inte kunnat hitta någon publicerad artikel eller liknande som styrker detta. Enligt den amerikanska podcasten Unresolved ska gärningsmannaprofilen dock ha lett till att mördaren antagligen sågs som en lastbilschaufför eller en resande affärsman. Detta är förstås ett mycket logiskt sätt att se på händelserna, inte minst för att de olika morden skett på så vitt olika platser. Och lastbilsseriemördare är inte en anomali utan ett fenomen. I seriemördarpodden har vi berättat om Happy Face Killer, men sen har vi även det olösta fallet med Dr. No som jäckat polisen i decennier i Ohio, men även Sean Patrick Goble, känd som The Interstate Killer, samt seriemördarna John Fottenberry och Delmus Colvin, och ett otal olika mord. Oftast har det varit liftare och prostituerade kvinnor som blivit drabbade av lastbilsvärldens kriminella baksida. Det är många saker som skulle kunna förklaras om Martys, Waynes och Jacks mördare var just en lastbilschaufför. Men kort efter sammanlänkandet av dessa tre mord skedde även sammanlänkandet med 2 andra. Det första är det mord som vi inlett denna avsnittsserie med. Mordet på Willard Edward Judd. Det är dock ytterst oklart hur detta sammanlänkande skedde. Om det var via YCAP eller på något annat vis. Jag har sett att det i vissa källor talas om ballistiska tester även för Willard Edward Judd, men inget specifikt om resultaten från de testerna. Vi påminner om några av skillnaderna mellan mordet på Willard och morden på Marty, Wayne och Jack. Willard hade inte blivit skjuten en gång i bakhuvudet, utan fullkomligen pepprad i bröstet och huvudet minst 10 gånger. Det finns inga klara uppgifter om huruvida han hittades kastrerad eller inte. Det finns inte heller några uppgifter om att han ska ha haft ett utseende eller en kroppsbyggnad som överensstämmer med de hos Marty, Wayne och Jack. Men om vi ska spekulera är det inte omöjligt att utredningen idag vet mer än de är beredda att gå ut med. Anledningen till undanhållandet av information är allt som oftast att det kan äventyra en pågående utredning. Så det faktum att vi faktiskt inte vet om Willard blev kastrerad eller inte kan bero på att polisen inte vill säga hur det ligger till. Och det polisen kan lita på är att den som säkert vet hur det ligger till antagligen har någon sorts nära koppling till brottet. Men så har vi likheterna mellan Willard och de 3 andra. Liksom de var han en liftare. Och det finns uppgifter om att det var samma kaliber på revolvern som Willard sköts med som i fallen med Marty, Wayne och Jack. Rimligtvis vet polisen om Willard sköts med exakt samma vapen som i fallen med Marty och Wayne. Men det är inget som de har gått ut och konstaterat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men efter att Willard blivit intressant för kastreringsmordens utredning skulle det visa sig att en fängelseintern i South Dakota, Dirk Pace, pekat ut Willards mördare bara 2 år efter mordet. Internen i fråga menade att han, Willard och 2 andra män alla hade varit inblandade i en narkotikaring. Dirk Pace menade att de andra 2 männen som han och Willard samarbetat med hade ertappat Willard med att ta mindre summor pengar från narkotikaringens vinster utan att säga något till de andra. Det är ju det fenomen som på engelska kallas för skimming. Skimming from the top. Och det ska alltså ha föranlett de 2 männens påstådda mord på Willard. De 2 utpekade männen blev utredda, men visade sig vara totalt oskyldiga till mordet. Däremot blev polisen intresserade av Dirk Pace själv, då han hade kunnat förse dem med information om mordet på Willard som bara någon med nära anknytning till brottet rimligtvis kunde känna till. Men det fanns inte tillräckligt med bevis för att åtala Dirk Pace för något. Och vad för information som han skulle ha suttit på som fick polisen att misstänka honom vet vi inte heller något om. Men det var ju inte bara Willard som adderades till kastreringsmorden, utan ytterligare en person. Denna person var en man som hittades mördad i delstaten Georgia i juli 1983. Informationen om detta mordoffer är i det närmaste obefintlig. Vi har inte ens hittat hans namn och vet inte om det möjligtvis beror på att han kanske inte ens har blivit identifierad. Det enda som framkommer är att en mördare ska ha burit badkläder när han upptäcktes. Vi använder denna ospecifika term då det är oklart exakt vad han hade på sig. I engelska källor används ordet swimsuit, vilket vanligtvis översätts till svenska som baddräkt, vilket är ett badplagg som vanligtvis används av kvinnor. Det finns baddräkter för män, men de hade fallit ur modet redan på 1950-talet. I vilket fall, det som gör detta faktum intressant är att det kan kopplas till det tidigaste mordet på Willard. Vi nämnde ju i del 1 att några få källor menar att Willard varit klädd på ett sätt som antydde att han kanske nyss hade badat. En ytterst vag koppling som vi förstås skulle vilja veta mer om det nu finns mer att veta. Från och med 1988 skulle det inte ske några större utvecklingar i utredningen för kastreringsmorden förrän 13 år senare. Då, den 28 maj 2001, grep polisen i New Jersey dubbelmördaren Richard Westall Rogers Jr. Vi kallar honom dubbelmördare för han fälldes för 2 mord. De på 57-årige Thomas Mulcahy i juli 1992 och på 44-årige Anthony Edward Marrero den 10 maj 1993. Richard Rogers dömdes till 2 stycken livstidsdomar för dessa brott 2005. Vi kan även tillägga att han tidigare blivit frikänd för mordet på 22-årige Frederick Spencer i april 1973. Allt pekar på att Richard Rogers, som själv var 22 vid tiden för mordet på Frederick Spencer, var skyldig till det. Men omständigheterna ville ha det så att han frikändes. Detta ska delvis ha skett efter att domaren förmildrat åtalet till dråp och efter att Richard Rogers hävdat att Frederick Spencer gjort sexuella närmanden mot honom. En sorts försvar som på engelska ofta benämns som gay panic defense. Men Richard Rogers är inte bara en dömd dubbelmördare och en förmodad trippelmördare. Han är på goda grunder misstänkt för att vara en seriemördare. Den seriemördare som ofta kallas för The Last Call Killer. Man vet mer eller mindre att Rogers är den seriemördare som haft ihjäl upp till 7 personer. Det har bara inte funnits tillräckligt med bevisning för att fälla honom för fler än de 2 morden på Mulcahy 92 och Marrero 93. Men vad gör Richard Rogers relevant för fallet med kastreringsmorden? Jo, endast 5 dagar efter att Richard Rogers blivit gripen började Connecticut-polisen misstänka att Rogers kunde vara skyldig till mordet på Jack Franklin Andrews, det sista kända offret i fallet med kastreringsmorden 1986, och han som blev särskilt illa stympad och saknade både ben och huvud. Denna koppling kommer vi dock berätta mer om först i nästa avsnitt. Missa inte det! Innan vi slutar ska jag rekommendera dig som lyssnar att kolla upp Dans nya historiepodd Nu blir det historia. Denna gör han tillsammans med Cornelia Boberg och det har utkommit över 30 avsnitt sedan november 2023. I Nu blir det historia kan du höra om allt från Islands enda seriemördare, Axlar Björn, till samtal om Jesus som historisk person, det inhemska dramat som är Toblerone-affären, satanism, nordisk mytologi och mycket, mycket annat. Nu blir det historia, finns där poddar finns, så missa inte den. Jag ska också berätta att Dan Hörning för första gången på länge söker nya manusförfattare till flera av sina poddar. Detta rör sig om poddarna Olösta mord, den som du lyssnar på just nu, Mördarpodden, som Dan Hörning gör tillsammans med Josefin Molén, och även en helt ny podd som ännu inte är släppt. Det är en podd som kommer handla om olösta mysterier. Om du är intresserad av att skriva för någon av de här poddarna kan du mejla till simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså zimwaypodcast@gmail.com. Och det är ju till denna mail som du även kan skicka oss dina teorier om fallen som vi tar upp här i Olösta mord. Jag som skrivit, läst, klippt och producerat det här heter David Oskarsson. Tack till Tripnaha som gjort låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.